Jag fick ett telefonsamtal i natt, var det en halv två tiden, där mina kollegor berättade att nu håller de på att spränga upp ett hus igen. Vi var här någon gång 7-tiden på morgon, första gruppen, och vi har nu hållit på att få här ända sedan 7 på morgon, och klockan är ju nu 9:30.
Det är den österbottniska pressfotografen Karina Appel som berättar om sitt jobb i de palestinska områdena och Israel.
Det här är väl femte huset nu på en veckas tid som de har sprängt upp. Då oftast i orsaken att någon av sönerna har varit en av de här självmordsbombarna. Och då spränger de upp hela familjens hus.
Det är sen sommaren 2002. Karina Appel lever i 13 år mitt bland de största konflikterna i världen i slutet av 1990-talet och början av 00-talet. Hennes liv slutar ändå på det mest overkliga och osannolika sätt du kan tänka dig.
Inrikes nu. I Sydösterbotten i Sideby förbereder man sig för att ge krishjälp åt invånarna. Den lilla byn är i chock efter att en 45-årig kvinna sköts ihjäl i förrgår.
Och just det, att hon har varit som ute i världen så länge på farliga ställen och klarar sig, och sedan blir hon som dödad i lilla Sidebyn.
Men vem är Karina Appel egentligen, och hur kommer det sig att hon valt att arbeta i Mellanöstern? Du lyssnar på dokumentären Karina Appel, krigsfotografen som mördas i Österbotten. Jag heter Markus Flomar.
Hon kom till mitt kontor i Jerusalem våren 2002. Och hon bodde i Betlehem men hade hört talas om en finska som jobbar i Jerusalem för YLE.
Det här är Lena Reikko. Hon är frilanskorrespondent för YLEs nyheter.
Och hon kom på besök och hon hade ett paket toffifee-godisar med sig. Och sa bara hej, jag heter Karina.
Så här beskriver Lena sitt första möte med Karina Appel. Karina är då 35 år och hon jobbar som frilansfotograf. Hon fotar för en av världens största bildbyråer, Associated Press. Lena och Karina träffas ofta på fritiden, så där som journalister och fotografer ofta gör utomlands. Rätt så snart bestämmer sig Karina för att hon ska bli tv-fotograf och börja jobba med YLE-korrespondenten Lena. De blir nära kollegor och goda vänner. Livet som Mellanöstern-korrespondent handlar i början av 2000-talet om att du måste avväga riskerna med varje reportage du planerar. När du går ut på gatan måste du varje gång kolla en extra gång över axeln, vart du än är på väg. Är du sugen på kaffe, då kan du glömma de stimmiga och mest populära kaféerna.
Ja, den tiden när vi går på en gata så försöker man alltid välja. Om man ska gå och fika så väljer man alltid en kafé som är tom. Ju mindre människor, desto säkrare. Ju flera människor, desto farligare. Eftersom det finns ju ingen självmordsbombare som skulle utlösa en bomb i en halvtom kafé. Och man tar aldrig buss, man åker alltid taxi eller man kör egen bil, som vi gjorde. Man tittar alltid överallt, liksom man är hela tiden på helspänn. Och sen när man åker till Västbanken, till den palestinska områden, så då får man vara ännu mer på helspänn, eftersom då är det den israeliska armén som kan göra många olika saker.
Nej, men som var jätteintresserad, hon var redan då vi var yngre så var hon jätteintresserad av att fotografera. Min son tvinga mig ut på åkrar och allt möjligt sånt, för att hon skulle övata foton då. Och hon fått alla våra katter och hundar.
Karinas syster Maria Appel minns med värme hur hon fick ställa upp som modell i den blivande proffsfotografens första bilder. Som barn bodde familjen i Vasa och i Munsmo och på somrarna så var de på stugan i föräldrarnas barndomstrakter i Sideby söder om Kristinestad.
Ja, hon var 6 år äldre än mig. Ja. Ja, nu vet jag inte, jag var ju det störande lilla syster som ville hälsa på alltid. De hade någon pojkvän på rummet sitt. Men ännu så, ja. Hon gick ju i högstadiet, det gick i lågstadiet. Och hon sportade jättemycket. Hon höll på med skidskytte, fotboll och slalom och tävla mycket. Min pappa körde omkring runt hela Finland på de tävlingarna.
Först tänker Karina att hon ska bli polis och hon börjar studera i Tammerfors. Hon jobbar också ett tag på Åland som polisaspirant.
No, jag tror att hon tänkte att det var så spännande och intressant. Jag minns att hon pratade om, då hon kom hem, då hon hade varit i skolan och kom hem på ledigt, att hur roligt det var. Men sedan att då hon sa hur jobbet var i verkligheten så tyckte hon, eller hon trivdes inte mer. Just för att hon hamnade, eller jag minns att hon sa att hon hamnade att ta hand om våldtäktsoffer. Och så mycket, kände sig mer som en psykolog än polis.
Senare jobbar Karina som väktare, bland annat på en läskfabrik. Det är nu tidigt 1990-tal och Karina flyttar till Helsingfors. Snart flyttar den 6 år yngre systern efter.
Och så då bodde vi ju som i samma lägenhet och då var vi ju tillsammans varenda dag. Nej, inte bråkade vi nu något mycket. Enda var vi bråkade om så att jag tog en katt med mig från Vasa till Helsingfors. Och så var Karina arg då jag var hemma så mycket och skötte om den katten. Så till sist så blev det att jag ringde åt mamma i Vasa och så satt jag katten på flyget i Helsingfors och så flög katten tillbaka till Vasa.
Systrarna hade ofta knappt om pengar och måste vara kreativa för att fixa mat.
Och ibland när hon jobbade på Hartwall så fick hon ju gratis limsa, korgar. Så jag minns vi hällde ut limsa och så får vi upp anta flaskorna för att köpa mat.
Men fotograferandet då? Ja, nu plockar Karina upp kameran igen och den här gången på allvar. Hon börjar studera fotografi i Murla i närheten av Salo. Ganska snabbt får hon sina första jobbuppdrag på Tammerfors-tidningen Aamulehti. Men det är någonting som drar iväg Karina och hon dras iväg mot utlandet. Hon börjar resa mer och bor ett tag både i Sydafrika och i Förenade Arabemiraten.
Före hon får till Israel så då jobbar hon ju inte riktigt som krigsfotograf utan mer som modefotograf. Ja, hon tyckte inte det var något riktigt roligt. Inte. Jag minns att hon sa att det var tråkigt.
Modefotandet känns fel på något sätt. Hon vill fotografera människor i mer äkta miljöer och söka sig till sammanhang där det verkligen händer saker.
A plane has just crashed into the World Trade Center here in New York City.
We don't know anything more than that. We don't know if it was a commercial aircraft.
Terrordådet den 11 september 2001 då Al-Qaidas terrorister styr in 2 flygplan rakt in i World Trade Centers tvillingtorn i New York påverkar också Karinas karriär som fotograf. Hur då? No, kort efter terrordådet beslutar USA att de ska anfalla Afghanistan i jakt på de terrorister som USA tror ligger bakom attacken mot VTC-tornen. Talibanerna styr Afghanistan på den här tiden. Den här världsnyheten, att USA börjar flygbomba Afghanistan, det vill den finska tidningen Aamulehti kunna berätta om, med egna foton och egna artiklar direkt från Afghanistan. Då får Karina frågan om hon vill åka på fotouppdraget i Afghanistan. Hon svarar direkt att ja, det vill jag. Den 24 oktober 2001 tar hon tåget från Moskva till Afghanistan.
Det är ju jollakin tavalla herkkiä ne kuvassa.
Lauri Kaisanlahti är chef för fotoavdelningen på Aamulehti när Karina skickar in sina bilder från Afghanistan.
Hän osasi kuvata henkilöitä leikityksellisesti ihmisiä, että se oli kyllä hänen niin kuin erityispiirteensä.
Karina var tekniskt skicklig. Med en liten digikamera lyckades hon ta känsliga bilder. De såg strålande ut i tidningen. Världsklass. Karina levde i stunden och lyckades föreviga människor på ett fint sätt. Det här berättar Lauri Kaisanlahti. Efter den här resan till Afghanistan så åker Karina till Israel. Precis just då, i början av 2000-talet, är det fullt uppror i de palestinska områdena. Det som kallas den andra intifadan pågår just nu. Palestinierna har flera år tidigare blivit utlovade en egen stat, men ingenting har hänt. Istället krymper de palestinska områdena ännu mer. På vilket sätt då? Nå, för Israel tillåter att allt fler israeliska familjer får bygga hus och flytta in på palestinsk mark. Palestinierna är rasande och en del går så långt att de blir självmordsbombare som spränger bostadshus eller bomber i kaféer och i bussar.
När jag kom så var jag inte alls rädd, jag var nästan farlig. Så hände det massor med saker omkring mig och man såg att det kan faktiskt gå riktigt illa. Och då kommer du till det här andra steget som gör att du faktiskt blir nästan lite välrädd. Du måste riktigt tvinga dig ut på gatorna. Sen kommer det här tredje steget när du börjar ha en sån realistisk idé om vad som händer. Och du vet, du kan läsa situationerna när de är farliga. Och det är ju som du säger, det finns inte ett fotografi som är så viktigt liksom att det lönar sig att satsa sitt liv på det. Och det har jag alltid försökt komma ihåg.
Så här säger Karina Appel i en TV-nytt-intervju sensommaren 2002. Karina hinner bo och jobba som pressfotograf i Israel i några år och fotar för bildbyrån AP och svenska dagstidningar. Men så träffar hon alltså YLE-korrespondenten Lena Reikko. Karina bestämmer sig för att sadla om till att bli tv-fotograf och de börjar jobba ihop. Snart jagar de också bostad i Jerusalem.
Då så börjar vi tänka på att ha en lägenhet ihop. En lägenhet som är så stor att var och en kan ha sitt eget liv och sen dela på köket och vardagsrummet.
Karina och Lena hittar en lägenhet i Jerusalem som är tillräckligt stor för två singelhushåll, två guldfiskar och tre katter. Först hade Lena Reikko två katter, Adrian och Mustis. Men en regnig kväll släpper Karina Appel in en övergiven katt i lägenheten.
Och då går han förstås inte ut någon mer. Och han är vit med lite svart i huvudet, precis som Yasser Arafats det där huvudduk. Så därför heter han Yasser. Fast vi säger aldrig Yasser, utan vi säger Yasso. Han var Karinas katt, men Karina var ganska så allergisk mot katter, i alla fall i sin säng. Så därför blev han till slut min katt.
Själva lägenheten ligger vid en lugn sidogata, men på många andra platser är det inte alls lugnt i Jerusalem i början av 2000-talet. Det är bäst att du vet hur du ska röra dig i staden. Lena minns Karina som en person som funderar och tänker efter innan hon tar beslut.
Och sen har vi en likadan sån där nivå för att ta risker. Liksom varken hon eller jag är såna där överlyckliga över faror. Vi njuter inte av att det är farligt eller att man skjuter omkring en eller att man ska vara någon sorts hjälte, utan att vi är försiktiga men inte överförsiktiga.
Lena Reikko minns att Karina är lugn och avslappnad också tillsammans med för henne nya människor.
Hon ler mycket och hon är mycket vänlig och hon är mycket empatisk utan att vara liksom honungssött för det. Liksom att det var inget falskt. Det är nog det som de flesta människor som sätter sig framför kameran för första gången kanske i sina liv. Så att om de möter någon som är liksom otrevlig och ser farlig ut eller vad fan som helst. Men att istället träffa någon som ler och som säger att det här är inte farligt och nu ska vi liksom sätta på dig mikrofonen och skoja lite. Och att hon är väldigt bra på att få människor att lita på sig själv. Och det var nog därför det gick så bra att jobba ihop med henne.
När jag tittar på de foton som Karina Appel tagit under sina resor i Afghanistan, Irak, Israel och Palestina så märker jag en sak. Människorna på bilderna ser ofta ut att vara lugna och avslappnade. På många av bilderna tittar människorna rakt mot betraktaren. Det här betyder alltså att de tittar rakt mot fotografen Karina Appel. Karinas foton blir kända också internationellt. År 2003 tävlar ett av hennes foton om att få fotopulitzerpriset. Karina är som fotograf eftertänksam och empatisk. Därför är det bakvänt att den bild som nominerats till att tävla om självaste pulitzerpriset visar ett söndersprängt hus och en palestinsk mammas och hennes sons döda kroppar. Det var inte Karina som bestämde att just den bilden skulle bli ett tävlingsbidrag. Istället var det bildbyrån AP som valt den mörka och dystra bilden. Karina kommenterade själv bilden med att säga att hon tagit 100 000 bilder som var bättre än den. Karina ville visa åt människorna hon fotade att hon i första hand är en människa och först i andra hand en fotograf. Lena Reikko och Karina Appel jobbar som ett tvåpersoners tv-team och delar lägenhet i 3 år. Under 3 år fäster du uppmärksamhet både vid smått och stort.
Hon kunde ha som kvällsläsning så kunde hon läsa Claes Olssons kataloger och sånt där som hade mycket tekniska prylar. Hon var den enda människan jag vet som alltid läste alla brukanvisningar och lärde sig saker och ting och göra saker och ting via bruksanvisningar. Det var ju så som hon lärde sig att filma och redigera.
Lena och Karina reser runt i Irak, Kurdistan och framförallt i Israel och i de palestinska områdena. Lena har jobbat i Mellanöstern sen början av 1990-talet, men sen år 2006 tar hon ett stort beslut i sitt liv.
Man fick nog av det. Man blir aldrig van vid våldet, det blir bara svårare att stå ut med.
Lena Reikko flyttar hem till Finland, till sin mormors gamla hus på landet i närheten av Björneborg. Efter att Lena åkt hem stannar Karina Appel kvar i Jerusalem och får snart höra att Norges public service-bolag NRK behöver en fotograf.
Jag heter Sissel Wold och jag har jobbat som Midtösten-korrespondent för NRK med bas i Jerusalem från 2007 till 2011.
När jag jobbade med den här dokumentären våren 2024 så hade det gått mer än ett halvår sedan Hamas terrorangrepp mot Israel. De dagliga nyheterna domineras av de palestinska civilas lidande när Israels armé attackerar Gaza. Våldet väcker starka minnen till liv hos Sissel Wold.
Jag blir väldigt trist och övermodig över att tänka att folk I Gaza har det så förfärligt ont igen. Och så tänker jag väldigt mycket på där jag och Karina väldigt ofta jobbat tillsammans I Gaza.
Ja, för bomber har fallit över Gaza förr. Vid årsskiftet 2008-2009 pågår ett treveckors angrepp från israelisk sida mot Gaza. Den palestinska Hamas-grupperingen hade några år tidigare tagit över kontrollen över Gaza. Om du som journalist ska intervjua palestinska makthavare I Gaza så gäller det att intervjua någon från Hamas.
Och speciellt efter Gaza-krigen som då endte I 2009 så var Karina och jag där en gång I månaden var vi I Gaza, hvis vi kunde.
Sissel upplever Karina som en cool kollega. Karina klär sig till exempel precis som hon vill.
Och Hamas, de håndhilser ju inte på kvinnor. Och Karina klädde sig aldrig så väldigt feminint så hon gick med bukser och så hade hon en t-skjorta och så hade hon en caps.
Alltså precis tvärt emot den konservativa klädkod som råder till exempel I just Gaza. En gång försöker en Hamas-representant hälsa på Karina genom att skaka hand. Då tänker Karina att det är bäst att följa den lokala etiketten att män inte skakar hand med kvinnor.
Och denne mannen från Hamas, han trodde att Karina var en man så han prövde att handhilsa på henne. Och vi tänkte att detta blir en vansklig situation.
Hur löser sig den där situationen sen?
Karina strammade sig lite upp så att han skulle se att hon faktiskt hade brister och detta lo vi väldigt av.
Att jobba som Mellanöstern-korrespondent, det är Sissel Wolds dröm som journalist.
Vi syns ju bägge två att det är väldigt, väldigt spännande att jobba I Jerusalem och jobba I Mellanöstern för att det är där det sker. Och det är så mycket spännande att rapportera om och det är massa action. Och både Karina och jag liker action. När jag tänker på det bitte lilla stedet Karina kommer från I Finland och när jag tänker på Norge som också är ett lite kedligt land så är det ju mycket mer spännande och fascinerande att jobba I Mellanöstern. Det är det.
Min personlighet gör det att jag blir lite snabbt uttråkad och det är det som gör att jag söker mig till sådana här ställen där man inte blir uttråkad.
Så här säger Karina Appel I en tv-intervju.
Varenda kväll när jag går och sover så är jag nöjd med vad jag har gjort. Att jag har den här tanken att jag måste hitta på något mer, jag måste hitta på något mer. Att det är som, du är nöjd med vad du har gjort och det som är viktigt för mig.
Trots att jobbet är både givande och spännande så är det samtidigt ofta sorgligt och slitsamt. Ibland kryper sig faran lite väl nära.
Ja, vi är I en palestinsk landsby. Var viken så är det demonstrationer. Och nede I denna dalen så var det väldigt mycket tårgas denna dagen då Karina och jag var där.
Karina filmar en demonstration på Västbanken tillsammans med Sissel. Palestinierna protesterar mot ett israeliskt murbygge. Det är kaotiskt nere I dalen där Karina filmar.
Men så tar det lång tid och så ser jag inte Karina, jag ser inte den röda kapsen hennes. Och så hör vi plötsligt att det är en fotograf som besvimte. Men då fant vi till slut Karina inne I den ena ambulansen för hon hade besvimt för hon hade blivit väldigt allergisk mot denna tårgas. Och den episoden är helt förfärlig för mig. Jag syns det är väldigt, väldigt upprörande.
I 13 år bor och lever Karina mitt bland människor som fått se sina släktingar dödas. Sina hus sönderbombade och människor som ser sina drömmar gå I kras. Systern Maria Appel minns tydligt hur det känns att ha en syster som bor långt borta I en osäker miljö.
Nu var vi ju som familjen var ju jätteoroliga, men det var nog som vi pratade att hon väljer ju själv att hon är ju medveten om riskerna och ändå vill hon som gör att hon, det var ju ingen som tvingade hon utan hon valde ju själv. I början av den första tiden hon bodde utomlands så var hon ganska ivrig att berätta och som så det man har märkt som med det har gått ett år, två, tre kanske så då ville inte hon som mer riktigt prata om jobbet. Att hon, de kom som till Vasa eller till Sideby så hon ville inte bara som tänka på det.
Varför tror du att det var så att hon inte ville sen?
No, säkert för att det var så hemska saker och så.
Men hur är det egentligen? Varför vill du som journalist eller fotograf leva länge på platser där det ofta skjuts skarpa skott och där bomber exploderar nära dig?
Det är liksom det att man tycker att man ska berätta om det här. Att dessa händelser måste komma fram också i Finland. Och att man måste berätta om den civila befolkningens öde och lidelser och hur det går snett för den civila befolkningen för att man krigar. Och att det är ett yrkesval som man har gjort och som ett yrke som man tycker väldigt mycket om och älskar.
Allt har sin tid. Carina Appel funderar i flera år på att flytta från Mellanöstern hem till Österbotten. Både Lena Reikko och Sissel Wold minns att hon ofta pratar om att flytta hemåt och leva ett lugnare liv på landet. Det är svårt att veta exakt varför Carina tar beslutet efter 13 år mitt bland alla världskriser och konflikter. En orsak är nog att hon nu får mindre arbetsuppdrag av norska NRK, men Lena Reikko tror att Carina Appel vill flytta hem för att hon fått nog av allt våld och alla krig. Lena hade ju efter 15 år i Mellanöstern flyttat hem till den finska landsbygden år 2006. 5 år senare så fattar Carina samma beslut.
Och det är liksom nog det som hände mig och sedan henne. Att man försöker berätta och man berättar och berättar och berättar. Och det är inte bara de två finska frilansjournalisterna som försöker berätta. Det är liksom press från hela världen som försöker berätta. Och situationen bara fortsätter och fortsätter och fortsätter. Så någonstans så tycker man att nu får någon annan ta över. Nu vill jag göra något annat. Nu orkar jag inte någon mer.
Och sen finns det sannolikt också ett personligt skäl till att Carina bryter upp just 2011. Och det är det att förhållandet med en långvarig flickvän just då håller på att ta slut.
Och så tror jag kanske, och detta är bara något jag tror, att förhållandet till Elia gick mot slutet. Och att hon tänkte att tiden var inne till att flytta hem igen.
Mm.
Kanske hon tänkte att det inte var någon personlig framtid för henne i Jerusalem.
Då hon slutade jobba och flyttade tillbaka till Finland, till Sideby. Så hon hade ju riktigt upp planer på att hur hon skulle göra, hur mycket får hon skulle skaffa allting. Och så hon är intresserad just av lantbruk och skogen.
Så lämnar då Carina Appel det konfliktdrabbade Mellanöstern och landar i den stillsamma landsorten Sideby med omkring 200 invånare. Carina har tidigare ärvt en tomt i en skogsglänta av sin pappa och hon planerar att hon ska bygga ett hus där. Till en början får det bli en mindre övernattningsstuga. Här i Sideby ska hon ha får och så ska hon odla grönsaker. Skogsföretagaren Thomas Teir, som är bekant med Carina sen barndomen, han visar runt på fladdan i Sideby.
Och den här delen av Sideby heter Fladdan. Och här då så lät hon då bygga en sån här övernattningsstuga där som jag var, den skulle vara 20 kvadrat. När hon var i Sideby så sov hon ju här.
Carina studerar till jordbruksföretagare under veckorna och rustar upp gården och huggar ved i skogen under veckosluten. Minns du det när hon flyttade tillbaka? Att hade ni någon kontakt då?
No, ganska snart efter det så ville hon ju att jag skulle visa åt henne. Hon kan bli självförsörjande med ved eftersom hon visste att det är mitt jobb. Så kan jag säga att jag utbildar ju också räddningsverket i användning av motorsåg. Men hon är nog den bästa elev jag har haft.
Hur då?
Hon hörde på vad man sa. Hon förstod med första gången. Jag visar då hur ett motorsåg fungerar och hur man gör de vanligaste servicen på den, och så visar jag åt henne då arbetsteknik. Nu trivdes hon att vara här. I och med att det här var ju ett sånt ställe där hon, alla kände henne och hon kände de flesta. I och med att hennes båda föräldrar var hem från Sideby. Och hon var ju alltid så glad och vänlig, så det var på det sättet trevligt också att ha med henne att göra.
Ja, och alla som bott i en by vet ju att när någon nyflyttar in så vet förstås alla i byn om det. Medan Carina jobbar på sin gård så är det särskilt en drygt 80-årig man som får upp ögonen för henne. Carinas norska kollega Sissel Wold minns ett av de sista samtalen hon hade med Carina.
Och så fortäller hon att hon har varit och sett på disse stuene hon ska flytta in i. Och att det kom en väldigt gammal man och han började att snacka med henne. Och hon snackade med han. Och så går han bort, men han kommer stadigt tillbaka. Och Carina skönner att detta är en väldigt litt ensam man, en väldigt gammal man. Och hon syns att han är väldigt, uppförer sig lite märklig. Detta husker jag så gott.
Den mannen hade ju så, han var så glad, eller enstöring i byn då. Han var så glad då Carina började bygga sin stuga där i Fladdan då i Sideby. Han hade väl kommit med presenter att hon var någon trädgårdsgunga och någon fågelholk. Och så kom jag hälsa på hon då, men så hade hon märkt då att han, hur man nu säger, hade några intentions. Men hon hade som sagt åt honom att nu räcker det, att hon vill inte ha några presenter och han behöver inte som komma hela spåna mer. Att hon tyckte att det blev som för mycket, att han blev som för jobbig. Så hon hade bara som sagt att nu räcker det, att hon vill inte ha några presenter mer.
Det har blivit vår och året är 2012. Under vardagarna studerar Carina på lantbrukarlinjen och bor hos sin syster Maria i Vasa. Under helgerna åker hon ut till Sideby. Påsken närmar sig.
Torsdagen före påsken då så skulle hon få tillbaka från Vasa till Sideby. Och jag och barnen får till jobbet och skolan och så sa vi att vi syns efter påsken.
Det är skärtorsdag. Carina har sagt hej då åt sin syster och systerbarnen och åker iväg mot Sideby. På dagen jobbar hon i sin skog i utkanten av byn. Senare ska hon äta påskmiddag hos mamman inne i Sideby.
Alltså Carina hade ju varit rydda skog på åkran och hade varit att tanka motorsågen eller var röjningssågen då.
Medan Carina röjer skog så förbereder mamman påskmiddagen. Det som varken Carina eller mamman vet är att den drygt 80-åriga mannen från Sideby rör sig i riktning mot Carinas skogstomt. Mannen som hämtade gåvor åt Carina, gåvor som fick Carina att säga att nä, nu räcker det, hämta inte några fler gåvor. Hemma hos mamman i Sideby är middagen klar. När Carina inte dyker upp blir mamman orolig. Hon hoppar in i sin bil och åker iväg mot Karinas stuga som ligger några minuters bilfärd bort.
Polisen hade stoppat honom. När mamma var på väg till huset henne så det hade kommit på mat som hon skulle göra till mamma i tid.
Mamman lyckas aldrig ta sig fram till Karinas tomt. Istället möts hon av några poliser som ren har spärrat av området. Maria Appel är hemma i Vasa och får ett överraskande samtal från sin mamma i Sideby.
När mamma våran ringer och säger att sitt ner. Och så berättar hon att Karina har dött. När polisen hade meddelat mamma att mannen från Sideby hade skjutit hon. De stod bredvid bilen och tankade. Och så polisen att han hade skjutit, att de hade hittat han 40 meter borta. Han hade tagit livet av sig själv med samma vapen.
Det var min syster som hade sett på nätet att en kvinna hade blivit skjuten någonstans i närheten av Sideby och ringde mig och liksom frågade om jag hade hört någonting om Karina. Hon visste att Karina höll på att hugga sin skog. Och sen så ringde jag till Karinas syster och sen så berättade hon att Karina har gått bort.
Polisen kommer alltså rätt så snabbt fram till att det var den drygt 80-åriga mannen från grannskapet som mördade Karina. Ingen får veta varför han gjorde det, alltså själva motivet kommer att förbli okänt. Det här eftersom mannen tog sitt eget liv.
Man tror ju inte att det kan som stäm. Man kan ju inte som tro att det är på riktigt. Man vet inte som tankarna bara står stilla, att man kan inte som förstå. Och just det att hon har varit som ute i världen så länge på farliga ställen och klara sig och sedan blir hon som dödad i lilla Sidebyn.
Den sista gången Lena Reikko och Karina träffas är hos Lena i Nackila, i närheten av Björneborg.
Hon kommer på besök till mig i början av april. Hon blev ju skjuten på skärtorsdag det året och hon hade liksom tillbringat helgen före det här hemma hos mig.
Den här sista helgen tillsammans pratar de två kollegorna och vännerna om att de kanske en dag ska göra tv-jobb tillsammans igen. De tv-jobben får bli någon gång i framtiden och då i ett lugnare tempo. Inte som under de hektiska åren då de bodde och arbetade i Jerusalem. En katt, Pikkelini, hoppar plötsligt upp på köksbordet.
Ja, Pikkelini kommer från en närliggande by. Hon var en stallkatt och behövde förflyttas.
Från spisen i Lenas kök kommer det dofter från en läcker maträtt från Mellanöstern. Det är en shakshuka som är en kryddig grönsaksgryta där man steker äggen rakt i den puttrande grönsaksröran. När jag ser katten Pikkelini kommer jag att tänka på katterna från Jerusalem. Adrian, Mustis och så Karinas katt Jassu. De här tre katterna följde alla med Lena Reikko hem till Nackila när Lena lämnade livet som journalist i Mellanöstern bakom sig.
Och efter att Mustis dog så blev Jassu deprimerad och sen kom Pikkelini för att göra sällskap. Och de var tillsammans många lyckliga år. Jassu gick bort vid 19 års ålder. på något vis så var hon här den där sista helgen för att liksom ta adjö både katterna och mig och lämna en sån där hon lämnade en sån där ett minne för livet att hon var här och vi låg tillsammans, vi skrattade tillsammans, vi pratade tillsammans och det var fint.
Efter att Carina gick bort visades en utställning med hennes foton på flera platser i Svenskfinland. Utställningen heter Carina Appel, den medmänskliga fotografen. Kort efter att Carina dog grundades en minnesfond som bär Carinas namn. Fonden delar ut ett pris till finländska fotografer som arbetar i Carina Appels anda.
Carinas mamma sa ju, som så ofta man säger, att man ska inte gråta över förlusten utan att man ska liksom glädja över det som var. Och nu för tiden så gör jag det. Jag liksom saknar henne, men att ännu mer, jag är ännu gladare över att vi hade alla de där år tillsammans och alla saker som vi gjorde tillsammans.
Du har lyssnat på dokumentären Carina Appel, krigsfotografen som mördas i Österbotten. Ljuddesign Jyrki Häyrynen. Dramaturg Are Nikkinen. Producent Elin von Wright. Jag heter Markus Floman.